Podplay. Hej allihop, det här är Karin från Mord mot mord. Den här veckan blir det en liten specialare här i podden. Vi har lite poddfiler som har varit på, de har sprungit vilse antar jag, från bokmässan. Så att här kommer ett litet specialavsnitt. Det blir som ett miniavsnitt som vi gjorde live på scen på bokmässan. Ett litet smakprov kan man säga. Vi vill hellre att ni skulle få det här i era poddlurar än ingenting alls. Så att nästa vecka är vi tillbaka igen som vanligt och vi ser verkligen fram emot att prata med er då. Tills dess, ta hand om er. Här kommer vi live från bokmässan. Hej då!
Jävlar! Oj.
Var klockan slagen?
Verkligen.
12.30. Välkomna till Mord mot mord. Bra. Vad kul att ni är här, att ni kommer för att träffa oss.
Verkligen. Tack snälla för det. Vi kommer göra som en liten mini-live-podd idag kan man säga. Mm. Vi kommer berätta om ett fall. Det kommer vara tajt, det kommer vara snabbt. Ingen kommer dö.
Nej.
Chans.
Det, om ni är känner... det någon som aldrig har hört vår podd som bara liksom ramlade in på en stol?
Du hängde verkligen ut din kompis. Åh, gud, okej.
Okay, Några starka förstagångslyssnare, bra. Vi kan ju bara berätta, vår podd... podcast
som vi
heter ju då Mord mot mord. Men den är idag som sagt är inga mord. Och du heter Karin.
Jag heter Karin och hon heter Anna.
Jag heter Anna. Jag känner mig lite taggad på att börja. Hur känner du dig?
Ja, då kör vi.
Ja. Eller har du något som...
Nej,
tycker du bokmässan är i år?
Okej. Du är uppenbarligen moderator för det här samtalet. Det känns som att min röst har varit med på bokmässan än vad jag har varit. Alltså jag har en riktig sån sända på bokmässan. Ja, det låter som att jag har haft liksom intensiva litteratursamtal i dagarna tre. Mm. Det har jag kanske inte haft så mycket. Men jag har pratat mycket om andra saker.
Det är bra.
Jag tycker det känns bra att vara här. Det är mysigt. Vad tycker du? Det är första bokmässan.
Min första bokmässa. Så mysigt. Jag är ju lite av en deckar-junkie. Så jag blir
du är starstruck.
Här är det här crime time torget är
det var kul när du sa Hans Rosenfeldt, han skriver de sjukaste grejerna.
Ja, inte fel.
Nej, inte fel.
Kepler kanske.
Sjukaste
grejerna. Ja, sjukaste. Nej, men det är underbart mysigt och det är så kul att vi får liksom äran att inta den här scenen.
Väldigt ärofyllt.
Det är verkligen det.
Och nu tycker jag vi hade ett så avslappnat intro, nu kör vi.
Jimmy var en tonårskille som på 1950-talet jobbade som tidningsbud i Brooklyn i New York för tidningen Brooklyn Eagle. Han arbetade i samma kvarter och lämnade tidningar i samma hus på sina pass och varje gång han hade lämnat av alla tidningar så fick han dricks av de boende i husen. Den 22 juni 1953 var han ute på en sån här runda och passet avslutades och han hade lyckats samla ihop en ganska ansenlig summa dricks. Han hade då ett gäng mynt i handen när han lämnade huset och när han kom ut så tappade han flera av dem. Så de liksom ramlade i marken. Och då händer något väldigt konstigt med ett av mynten. En nickel som alltså är en 5-centare. Det som hände var att myntet delade sig i två. Så här, på högkant. Så att liksom...
Så. Alltså, det är det här som är skillnad när man gör det live. Man kan verkligen
förklara
så tydligt.
Ja, men liksom, framsidan rullar iväg, helt enkelt. Jimmy plockar upp de båda halvorna och i mitten låg en mikrofilm. Som ju är... alltså,
en liten film.
Nej, men en liten kamerarullesfilm.
Pytteliten.
Och på den här filmen så står det massvis med siffror. Så han är bara så här, jag tror att det här inte är ett helt vanligt mynt. Han fattar att det är något speciellt med det. Så han tar med det hem, visar för sin pappa. Och pappan är så här, du har helt rätt. Det är något speciellt med det där myntet.
Thanks, dad.
Och sen tar han då med det till en klasskompis vars pappa är polis. Och den här pappan, han förstår också att det inte är ett helt vanligt mynt. Så han tar med sig det till FBI.
Det är så många smarta pappor i det här fallet.
Verkligen.
Här är något fuffens på gång.
När myntet då når FBI så blir de då väldigt intresserade. De, precis som alla andra, förstår att det är något speciellt med det.
Är det någon som vet om det var något speciellt med myntet?
Det figurerar först någon sån här teori. Kan det vara ett trollerimynt? Men de hör sig för.
De frågar trollkarlarna.
De frågar trollkarlarna och säger så här, det är useless. Man kan inte göra någonting med ett sånt litet mynt.
För litet.
Så det är bara så här, nej, okej. Okay. Det är verkligen något speciellt. Så till att börja med så ska vi förklara då hur en nickel ser ut. Och på framsidan så är det då, på kronan säger vi, på, alltså svensk mynt, så är det Thomas Jefferson som då var USAs tredje president. Och tillsammans med porträttet på honom så står det In God We Trust. På baksidan så är det då en bild av hans hem i Virginia som heter Monticello.
Det tycker jag är konstigt. Men
speciellt mynt.
Det är ju det här att det är halvt då.
Exakt.
Som är det. Som är lite konstigt med det.
Så FBI undersöker då myntet och det visar sig att det är liksom sammansatt av två mynt. Det är inte att man har tagit ett mynt och delat i två, utan de har tagit
två olika mynt
satt ihop. Framsidan blir daterad som ett mynt som är gjort 1948. Det är gjort av nickel och koppar som är den vanliga liksom metallkombinationen för mynt. Medan baksidan då dateras till någon gång mellan 1942 och 1945. För den är då gjord av koppar och silver, vilket var vanligt under krigsåren. För då var det nämligen brist på nickel. Vidare, nu ska vi se om man ser det här på bilden, så ser man då att det är ett pyttelitet hål i myntet i texten på In God We Trust. Där man liksom kan sticka in en liten nål för att öppna myntet. Precis som på telefonerna, där simkorten sitter. Mellan då de här låg den här lilla filmen.
Det är något speciellt.
Ja. FBI sätter alla sina smartaste kodknäckare på att lösa koden. Det är då 207 sätt av kod. Ni ser, det är super packat. Och de arbetar day and night, men kommer ingenstans. Koden är absolut omöjlig att knäcka. Fram tills maj 1957, alltså 4 år efter att myntet har hittats, när en man vid namn Reino Heinen kontaktar den amerikanska ambassaden i Paris och berättar att han har planer på att lämna en organisation som han har varit en del av de senaste 15-20 åren. Han behöver deras hjälp i utbyte mot information som han tror kan vara av intresse för USA.
Fan, det är ingen diskret spion alltså.
Karin!
Men jag tror att de fattar det.
Okej, så vem är Reino? Han är född i Ryssland 1920. Uppväxt i en by nära Sankt Petersburg. Han har då finskättade föräldrar. Han utbildar sig till lärare, men han hinner knappt börja jobba som lärare innan han får en ny tjänst. Han ska börja arbeta för NKVD, Säkerhetspolisen. Och där kommer hans finska härkomst väl till pass. Det går bra för Reino, han stiger i graderna och 1948 kallas han till Moskva för att han ska få ett nytt jobb. Han ska nu bli Eugene Nikolai Mäki, en finskättad men Idaho-född man som nu vill flytta tillbaka till moderslandet. 1949 går han över gränsen mellan Estland och Finland och där bor han för att etablera sitt nya alias i 3 år fram till oktober 1952. Där träffar Eugene, eller Reino som vi kommer att kalla honom, han träffar sin fru, Hanna Kurika. Och 1952 flyttar paret till New York, för det här har då varit planen hela tiden. Han ska spionera för Sovjet i USA.
Det går inte jättebra för Reino i USA. Han har varit ganska bra spion innan, men typ nu börjar han inte vara toppen. Under de 4 åren som han kommer att vara liksom på sin post i New York så dricker han allt mer och levererar allt färre hemligheter. Han har lite så ospecificerat uppdrag att det är så här, spionera lite grann på USA typ. Alltså det verkar oklart
var... Det finns säkert mycket.
Jag fattar typ inte hur han ska få tag på sina hemligheter. Han verkar bara vara en helt vanlig hur som helst. Till slut, det går så dåligt för honom att han blir då tillbaka kallad till Moskva. Han ska liksom åka hem till Sovjet igen. Han blir orolig att så här, okej, jag har varit så dålig så det finns risk att de slänger mig i läger typ. Det vill inte jag. Och det är då på resan från USA hem igen som han gör mellanlandning i Paris, och det är där han då lämnar över sig till den amerikanska ambassaden.
Ja.
Bra. Med Reynos hjälp så kan de nu äntligen knäcka koden i det ihåliga myntet. Ja, det var ju då på ryska då.
Men du får
men
ta
jag
det
kommer
engelska.
Ta det på engelska. Det börjar så här. We congratulate you on a safe arrival. We confirm the receipt of your letter to the address V, repeat V, and the reading of letter number one. Och det avslutas då. The package was delivered to your wife personally. Everything is all right with the family. We wish you success. Greetings from the comrades. Vilket är exakt hur jag tänker avsluta alla mina sms från och med nu. Det här myntet är alltså hans välkomstbrev liksom. Men det har aldrig nått honom. För någon, man vet inte varför.
Riktigt så.
Jag tänker att någon har råkat betala med det. Att man bara lämnar över och säger nej, 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 nej. För det har ingenting med han liksom, Jimmy, tidningspojken.
Men det är
hans,
precis, det har kommit dit det har på kommit bild och vägar.
Liksom, exakt, precis. Och man vet inte hur det har gått till liksom. Reino berättar att han fått olika liksom ihåliga saker att lägga medlande i på olika så drop-off points runt om i stan. Och i hans hem så hittar man ett finskt mynt som är superlikt det här, liksom, den här nicken i liksom sin utformning. Han berättar då att han har haft två chefer under sin tid i USA. Den första kan man ganska snabbt identifiera som Mikhail Nikolajevich Svirin. Han jobbar för Sovjet i FN, men han är då inte kvar i landet, utan Reinos andra chef som har kodnamn Mark, han blir liksom, honom ska vi hitta typ. Och han är svårare att hitta. Reino vet inte vad han heter, han vet inte vart han bor, men han har vid ett tillfälle besökt en fotografistudio som den här Mark då hyr i ett visst kvarter i Brooklyn. Så de sätter span där, och till slut så kan han då identifiera en man som de tror är spionchefen liksom. De fotograferar honom, visar bilden för Reino som svarar: "You found him, that's Mark." Den 21 juni 1957 så griper polisen här Mark då, och i hans bostad hittar man flera födelsebevis för olika namn, men också vad man tror är Marks riktiga namn, Rudolf Abel. Honom har vi en bild på?
Ja.
Han är inte heller en diskret spion, han ser riktigt elak ut.
Ja.
Fan, han vill en inte väl. Eller?
Vem vet?
Jag hade inte velat ha honom som chef.
Nej.
Bara det känns läskigt, tycker jag. I hans bostad finns massor av spiongrejer. Alltså han har som ett spionmuseum hemma, kan man säga.
Vad hittar man?
Man hittar, ska jag berätta för dig?
Ja.
Nej, men det är massa så här. Han har alla saker ni kan tänka, har han gjort ihåliga och lagt saker i typ. Han har så kortvågsradios, han har olika skiffer. Jag tänker då i mitt huvud att han också har, ni vet, många sådana tidningar med hål för ögonen.
Klart. Många hattar.
Många hattar, alltså så många. Så tänker jag. Du har nog en bild på tillfynd. Här är en skruv från Rudolfs hem där man kan gömma medlanden. De börjar ju också hitta medlanden runt om i stan, typ på olika sådana drop-off points som han som Reino har berättat om. Och typ, vid något tillfälle så hittar de, han säger så här, den där trappan i den där parken, där brukar vi lämna medlanden. Och då visar det sig att de har lämnat medlanden där, och sen har någon liksom gjutit cement över den trappan, så de hittar ett urgammalt liksom medlande från någon spion som är så här: varför är det ingen som svarar på mina medlanden typ. Han här då, Rudolf, han har varit sovjetisk spion sedan 20-talet och har de senaste 3 åren då lett Sovjets underrättelsearbete i New York. Han är en av deras absolut mest framgångsrika USA-baserade spioner. Han är inte den enda som åker dit av att Reino bestämmer sig för att tjalla, men han är liksom den största. Jag tror att de är typ, om de är 2 eller 3 stycken till tror jag.
Men han är the biggest
fish. Han är verkligen. Han kommer då att dömas på 3 goda spionåtalspunkter till 30 plus 10 plus 5 år i fängelse. 45. Så 40, ja. Bra, snabbt. Så bra alltså. Det är därför jag gör den här podden med dig.
Bara för mina matteskills.
Ja, men någon måste ha det. Ja. Men bara 4 år efter den här domen då, så kan Rudolf Abel återvända till sitt Sovjet. För han, de gör ett byte typ. Sovjet har skjutit ner ett plan där en amerikansk stridspilot som heter Francis Gary Powers har tillfångatagits där. Så de byter liksom plats på de två. Och man får då hem den här Rudolf Abel. Det kommer då, han dör 1971 och efter det så kommer det fram att Rudolf Abel var liksom inte ens hans riktiga namn. Han var då född William August Fisher i Newcastle i England. Så att även liksom ända in i döden så hade han så jävla många olika alias typ.
Det är spännande.
Så jävla jobbigt att hålla koll på, eller? Hade man inte verkligen...
Man har ju lämnat det där efter sig. Eller bakom sig,
menar. Ja, men det är just den här grejen att vara typ så... För han var Mark då, Mark-fotografen typ. Sen hade han något annat som han borde... Alltså det är väldigt
stressigt.
Alltså jävla stressigt verkligen. Reino Heinen dog i en bilolycka 1961. Pratar jag så att ingen dog?
Ja, okej.
Okay. Folk dog.
Folk dog.
Ja. It happens. Han dog i en bilolycka 61. Och det är då ganska många som typ anar att det kanske var något... fuffens med den bilolyckan. Men man vet inte. Och det här var då helt enkelt historien om The Hollow Nickel Case, som då börjar med att en liksom liten pojke i New York får dricks på sin tidningsrunda och avslutas med att en av USAs liksom största spionringar bara faller samman.
Alltså det är så, jag älskar att det är så slumpmässigt att man bara, en peng, och sen så bara drrr.
Jag gillar verkligen att han bara har en kompis vars pappa är polis. Han bara, vi går hem till henne. Ja. Det tycker jag är ett bra sätt att rapportera brott.
Men också, han fick ju bli stjärnvittne liksom. Ett av stjärnvittnena.
Ja, Jimmy var med i rättegången.
Han blev lite av en kändis, ja. Det får man säga. Så himla spännande. Och det är ju någonting som är med spioneri som bara är... Gets to
you. Jag funderar på vem av oss två som hade varit den bästa spionen. Det är ju du. Det är dina matteskills. Jag vill också säga du.
Men jag vet inte om det är liksom för kaxigt. Jag men tror alltså, ingen av oss kommer att bli värvade. Men om någon blir det så är det troligtvis jag.
Okej. Okay. Det var lite kaxigt. Det var ändå det.
Okej. Okay. Men jag tror ingen blir röst. Jag tror ingen blir. Jag pratar ju bara två språk till exempel.
Men jag har ju i den här podden om och om igen bevisat min enorma språkkunskap.
Så det är du.
Så att det kommer vara jag.
Det var allt från oss den här gången. Det var Hollow Nickel Case. Tack för att ni kom.
Podplay, en del av...